Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs. God förmiddag alla lyssnare. Nu fortsätter vi Radio Nolaskogs programserie om Örnsköldsviks industrihistoria. I förra programmet berättade jag om hur Theodor Olsen startade Taiba i Sundbyberg 1945 tillsammans med sin bror Ingemar och S-ländaren Alfons Pajuste. Jag beskrev hur de kämpade i starten och flytten till Bjästa 1947 och hur de efter några dramatiska händelser förlorade sitt företag. Mitt namn är Hasse Nilsson och jag var chef på Taiba Belysning, sedermera Fagerhult Örnsköldsvik, mellan åren 1990 till 2007. Idag tänkte jag fortsätta min berättelse om Taiba Belysning. Jag börjar 1950 och fortsätter framåt med lite berättelser om hur företaget utvecklades och expanderade och blev ett framgångsrikt företag. Jag lägger även in berättelser från några personer som betytt mycket för Taibas utveckling. Berättelsen om Taiba avslutar jag i ett senare program våren 2016. Då kommer jag att presentera flera personer som varit delaktiga och betydelsefulla för företaget i Örnsköldsvik. Men låt oss starta med lite musik.
Gamle svarten kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bästa här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Trava på kamrat, redan lyser månen vår färd. Trava på kamrat, du vet att lönen mödan är värd. På din breda rygg du mig i natten bär, till henne som är för oss båda kär. Trava på kamrat, i hon oss väntar vid hemmet här. Gamle svarten kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bästa här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Hovarna slå muntert mot vägens sten. Vad gör det att jag är trött och timmen sen? Till henne det bär över berg och mor, hem till stugan i dalens ro. Och stjärnor lysa vägen till vår lilla bo. Gamle svarten kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bästa här i världen.
Det var Gamle svarten med Kaka Israelsson. Året är 1950 och Taibas chef heter nu Nils Elof Hedlund, före detta bankkamreren i Handelsbanken i Bjästa. Och omsättningen ligger nu på ungefär 130 000 kronor. En ansenlig mängd på den tiden. Förutom Hedlund finns 8 anställda verkstadsarbetare. En av dem träffade jag i början av detta år på Sibylla restaurangen vid Statoil Norra här i Örnsköldsvik. Det är Rune Olofsson, nu cirka 86 år gammal, men pigg och vital. Rune minns väl 50-talet och börjar sin berättelse med att han anställdes vid Taiba i Bjästa den 7 mars 1950 och redan samma dag klockan 22.00 började han sitt nya arbete. Han var då 22 år gammal och gick direkt in till arbete i tredje skiftet för framställande av bakelitdetaljer. För att forma bakelit krävs varma maskiner och det var huvudorsaken till att Taiba körde tre skift för att hålla maskinen varma hela tiden, berättar Rune. Om man endast körde dagskift skulle man vara tvungen att värma upp maskinerna på morgonen och stänga av den på kvällen och det hade inneburit att man förlorat produktionstid och det ville man inte. Det var jobbigt med nattskift och det var ingenting man gillade även om man var ung, fortsätter Rune. Han kommer ihåg en arbetskompis som hade sitt lilla sätt för att göra det lite behagligare under nattskiftet. Arbetskompisen körde på ett lager i smyg under dagtid. På nätterna när arbetsledningen gått hem sov han några timmar och tog från sitt lager motsvarande det han skulle ha producerat i vaket tillstånd. På så sätt märktes inte hans vila under natten. Det här var en hemlighet arbetskompisar emellan. Och det var naturligtvis absolut förbjudet att avslöja den. Nu, 65 år senare, känns det okej att berätta. Taiba hade sin första verksamhet i Bjästa snickeriers källarlokal. Och ganska snart utnyttjades lokalen maximalt, berättar Rune vidare. Försäljningen fortsatte starkt och flera nya lokaler hyrdes för tillverkning. I början på 50-talet har man även börjat med tillverkning av kompletta lysrörsarmaturer och inte enbart komponenter. Under en period hyrdes även lokaler utanför Bjästa och Rune minns bland annat montering av armaturer i en lokal i Näske där han som arbetsledare hade ansvar för ett antal ungdomar. Med inlevelse berättar Rune vidare om en biograflokal i Bjästa som hyrdes för att klara expansionen. Att vara arbetsledare kunde ibland ge lite oförväntade erfarenheter. Rune berättade hur han instruerade en dam som skulle montera ledningar på kondensatorer som ingick i belysningsarmaturen. Det var trådar hos internledningen som skulle ledas fast på två trådar som stack ut ur kondensatorn. Rune skämtade till det och sa: "Sätt inte ihop trådarna för då kan kondensatorn explodera." Damen kontrade nästan gråtande: "Tänk att man måste ha ett så farligt jobb." Rune lugnade henne med att han bara skämtade och hennes montering återgick i normalläge igen. "Jag trivdes bra", berättar Rune, "trots att det var trångt och man ofta funderade på hur man skulle göra för att kunna producera mera, för efterfrågan ökade hela tiden. Det var en tid med stark expansion och framtidstron var stark. Verksamheten var ung och så även de flesta anställda. Tillsammans var det ett lag som trivdes med att utmana framtiden." På 50-talet var arbetsmiljön inte den bästa. Men kommunen gjorde miljöinspektioner emellanåt. När det var dags minns Rune hur man städade till det och bland annat lyfte ut en balja med lösningsmedel. I normalfallet stod den inne i verkstaden och i den tvättades olja och smuts bort från lysrörsdomarna före målning. Man fick aldrig några större anmärkningar från inspektionerna. Verkligheten gav dock erfarenheter som man lärde sig av. Det smutsiga lösningsmedlet tömdes ut bakom verkstadsväggen och med tiden dog björkarna närmast detta ställe. På så sätt lärde man sig att använt lösningsmedel då inte var så bra för naturen utan borde lämnas in för destruktion. Ekonomin fick man också hela tiden kämpa med, berättar Rune. Det var inte alltid som inbetalningar från kunder stämde tidsmässigt med krav på utbetalningar till anställda och leverantörer och marginalerna var små. Vid några tillfällen lånade företaget kortfristigt intern från anställda för att klara utbetalningar, fortsätter Rune. Men i huvudsak var det dock banken som stod för utlåning. För att känna sig säkrare att få låna i bank kördes det periodvis med dubbel bokföring. En bokföring som uppvisades för banken vid lånetillfällena och en verklig bokföring som tog upp alla fodringar. De lysrörsarmatur som tillverkades var ofta av standardmodeller, så kallade lysrörsrännor, fortsätter Rune. De användes på många ställen, i allt från affärer, industrier till privata kök. Allt var dock inte standard som tillverkades. Vid det tillfället beställdes en speciell armatur till en affär i Bjästa. Den bestod av ett antal stående, lätt lutande lysrör i en cirkel liknande en strut. Den hade raster som utgjorde någon form av bländskydd och även skulle fördela ljuset mer jämnt runt omkring. När det var dags för installation närvar Taibas dåvarande chef Hedlund. Armaturen installerades och under den satt en medelålders dam. Belysningen gjorde att livets spår i form av rynkor och sådant framkom tydligt. Inte så bra placering, tänkte Rune. Men innan någon hann säga något, sa chefen Hedlund, ser ni vilket lyster det blir runt omkring henne? Därmed var det slut diskuterat om placeringen, berättar Rune och skrattar. I början av 50-talet, runt 1952-53, anställdes Birger Wågberg som kamrer och Bengt Melbin som tekniker. Företaget fortsatte hela tiden att utvecklas och omsättningen ökade stadigt, berättar Rune stolt. I mitten av 50-talet hade omsättningen ökat till drygt 800 000 kronor. Expansionen tärde på krafterna för ägaren Nils Elof Hedlund och under senare delen av 50-talet sålde han sina aktier i Taiba. Nya ägare kommer till och här kan nämnas förutom Birger Wågberg, tandläkare Knut Kärnström med familj. 1959 väljs Birger Wågberg till ny verkställande direktör. Omsättningen har ökat ytterligare något och är nu uppe i ungefär 900 000 kronor. 1960 passeras och Taiba fortsätter att växa och diskussioner kom igång om att flytta till Örnsköldsvik. Nya lokaler planeras och byggs speciellt så att det ska passa för tillverkning av belysningar. Och 1962 stod verkstadslokalerna vid Bromsvägen klara. De nya lokalerna kändes stora och i början funderade man på att hyra ut halva ytan. Men det visade sig ganska snart att hela ytan behövdes för egen verksamhet.
Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrönan klängde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här där nu en stad fort växer fram. Lyckliga gatan du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Vi
Det var en populär 60-talslåt. Lyckliga gatan med Anna-Lena Löfgren. 1962 stod man så med nya stora lokaler och det syntes direkt i omsättningssiffrorna. Miljonen hade passerats och under 60-talet ökade omsättningen med ungefär 1 miljon varje år. Men hur var produktionsupplägget? Ledningen kände att man inte lyckats riktigt i den nya fabriken och något måste göras. Vid en träff på Öviks industrigrupp 1966 frågade Taibas vd Birger Vågberg, dåvarande chefen för Öviks industrigrupp, Erik Henriksson, om han hade något förslag på personer som kunde hjälpa Taiba med layout och produktionsupplägg på deras nya fabrik på Bromsvägen. Erik Henriksson gav då förslag på Olof Engström och Erik Öhman som bland annat hade strukturerat upp Hägglunds nya fabrik i Mellansel. Nu var både Olof och Erik fullbelagda med arbete vid Hägglunds, men de lovade att ställa upp kvällstid. När jag intervjuade Olof, eller Olle som jag alltid sagt, för några månader sedan sa han, jag var lite skeptisk, men tänkte, jag tar det, får se vad jag kan göra. Olle Engström är jämngammal med Rune Olofsson och alltså även han 86 år idag. Men det är samma Olle som jag jobbade tillsammans med för mer än 20 år sedan. 1966 startades Olle Engström och Erik Öhman sitt arbete med uppstrukturering av Taibas fabrik. De gjorde det på sin fritid då ingen av dem kunde lämna sina ordinarie jobb vid Hägglunds. Det blev under kvällar och helger som Olle och Erik gjorde förslag på layouter. En grundprincip när man bygger en ny fabrik är, som Olle säger, att rita upp produktionslayouten för de produkter man tänkt sig och sedan bygga fabriken efter det. Här hade man redan en fabrik och det skulle försöka få till ett bra produktionsflöde. Det första man upptäckte var att man byggde en kurvig nedfart från övre planet till det nedre där lager och utleverans låg. En liknande man kan se i vissa parkeringshus idag. Här var det tänkt att produkten skulle transporteras ner. Olle kände direkt att det inte skulle fungera, så han gav förslag på en hiss mellan planen, vilket också gjordes. Det blev mycket funderande och skissande, fortsätter Olle. Men det var en spännande tid, för det fanns nästan hur mycket som helst att göra. Olle berättar med ett annat exempel, där det satt 4 personer i en grupp och alla var involverade i att klippa och skala ledningar för armaturerna. Olle hade vid sina besök på utställningar och hos leverantörer sett att det här kunde skötas automatiskt med en maskin. Han tog en frågan med ledningen och fick klartecken att köpa en klipp- och skalutrustning. Efter det var det bara en person som skötte jobbet som tidigare sköts av 4 personer. Olle såg också ganska snart att monteringsarbete passade väl för kvinnlig arbetskraft, så vid nyanställning valdes många kvinnor till arbete. Olle blev den som införde ett mer strukturerat sätt att jobba med tillverkning och 1967 fick Olle erbjudande om anställning. Jobbet omfattade att planera och leda tillverkningen i bolaget och inköp i samråd med ansvarig inköpare. När man frågar Olle om medarbetare och kollegor säger han att Bengt Melbin var en kraftfull tillgång för Taiba. Han var oerhört kunnig och i princip ständigt på jobbet. Birger Wåber var säljaren medan Bengt Melbin skötte allt övrigt. Med Birger Wåber som delägare och vd blev det naturligt med många inom släkten Wåber i bolaget och det fanns en viss risk för att det skulle favoritiseras. Men Olle var noga med att det skulle gå rätt till vid tillsättningar av tjänster med mera. Han kunde ta de frågorna och styra dem dithän att det blev rätt och samtidigt var överens med vd Birger Wågberg. Knut Tjernström, den andra delägaren, var den som höll i pengarna på den tiden, säger Olle. Olle berättade vidare om sonen Lars Tjernström som under en period jobbade på konsumtionsavdelningen. Han var mycket intresserad av elbilar och försökte hela tiden få till sådan tillverkning. Det kändes inte rätt, så Olle var hela tiden emot detta och det gjorde att deras samarbete emellanåt var lite jobbigt. Lars ville lägga in produktion av elbilar bland belysningstillverkningen. Blanda så vitt skilda produkter kändes inte alls rätt. Olle lyckades styra bort detta genom att få Lars Tjärnström att ta upp diskussioner med Samman som Taiba vid den här tiden började samarbeta med. Det var många saker att styra upp, fortsätter Olle. Bland annat minns han att i plåtverkstaden låg allt material i högar på golvet. Olle köpte in pallhyllor för att få ordning och reda på plåtmaterialet. Han minns att Knut Tjärnström, en av delägarna, kom förbi och tyckte att det var helt fel att lägga upp material på hyllor. Material skulle hela tiden vara redo för arbete, tyckte Knut. Men han fick så småningom att se att det var rätt med ordning och reda i verkstaden. Olle köpte även hem stansverktyg med vilka man kunde stansa ut färdiga detaljer direkt ur en plåt istället för att, som han tidigare gjort, stansa hål för hål som tog mycket längre tid. I mitten av 60-talet var omsättningen runt 5 miljoner kronor och antalet anställda uppgick till drygt 50 personer. Omsättningen ökade med 25% per år vid den här tiden och man började köpa legoarbeten från Samman för att öka kapaciteten. Det tillverkade delar av innehållet i armaturen, ledningsknippen, som underlättade slutmonteringen av belysningsarmaturerna. Det gjordes till förhållandevis låga priser och det var en ekonomisk fördel för Taiba. Senare lades det ut hela monteringsarbeten till Samhall för att klara expansionen. Till slut måste vi även köpa plåtarbete för att klara expansionen, fortsätter Olle. Det var strax före flytten till nya fabriken i Högland 1970. Utlägg av arbeten till Samhall var även bra för den sortens arbetskraft med lite arbetshandikapp. Det fick meningsfulla arbetsuppgifter och gjorde ett mycket bra jobb för Taiba på den tiden. I slutet av 60-talet uppgick omsättningen till nära 7 miljoner kronor och antalet anställda var nu uppe i 70. Kostymen började återkännas liten så ledningen för Taiba började fundera kring en ny fabrik. Det fanns olika alternativ både i Gålnäs och Högland. Olle var bland annat ute med en kommuntjänsteman och tittade på de olika möjligheterna. Bengt Melbin och Olle Engström fick projektansvaret för den nya fabriken i Högland. Det som byggde fabriken var Gunnar Tjernbergs byggföretag. En sak som Olle framförde vid starten var att det skulle byggas i ett plan. Inga olika våningar som försvårar transporterna in i produktion. Olle Engström gjorde upp en flödeslayout för produktion som skulle ligga till grund för fabriken. Det enda man hade emot hans förslag, och Birger Wågberg var också helt emot, var att utleveranserna hamnade i andra änden av fabriken och inte vid kontoret så låg vid starten av produktionsflödet. Det var finare att ha leverans av färdiga produkter i anslutning till kontoret. Med tanke på marklutning och vägar passade det inte alls och i slutändan fick Olle igenom sin flödesplan som skulle skapa ett effektivt produktionsflöde. Utgående från och kring detta flöde byggdes så den nya fabriken. Hela området fick pålas och under fabriken byggdes en krypgrund. Det gjorde att alla ledningar för el och vatten med mera kunde dras under fabriksgolvet. Det blev därigenom mycket lätt att göra förändringar i produktionsflödet utan att dra om synliga ledningar. Man behövde bara borra hål i golvet och göra ledningsdragningarna i krypgrunden. Det var fuktigt och varmt där under krypgrunden och Olle säger skämtsamt under intervjun att han hade planer på att starta svampodling där nere. 1971 var så fabriksbyggnaden klar och Taiba flyttade in i en byggnad på nära 7000 kvadratmeter. Vid intervjun med Rune Olofsson uttryckte han: det var en härlig känsla att komma in där och se alla dess möjligheter. Här fanns stora möjligheter att fortsätta expansionen. Olle Engström hade sett pulvermålning ute på mässor och det kändes som rätt målningsmetod för en modern fabrik. Det var miljömässigt mycket bättre än sprutmålning med färg i vätskeform. Överskottspulver hamnade i boxen och kunde återanvändas. Det krävdes mycket injusteringar, så målningsanläggningen installerades i ett tidigt skede. Målning och injustering av anläggningen startades medan fabriken i övrigt höll på att färdigställas. Taiba var en av de första i Sverige att anamma denna målningsmetod. Produktionsutrustningen moderniserades och automater med mera köptes in. Investeringsvolymen för fabriken uppgick till cirka 7 miljoner kronor och det var mycket pengar på 70-talet. Nya fabriken gav nya möjligheter och redan efter något år uppgick omsättningen till cirka 15 miljoner kronor.
Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock och bössan i sin hand. Han vet nog ganska väl vad vi vill fråga om ibland.
Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? För att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kanske är det vi som gör något fel ändå.
Han verkar kanske trött ibland. Vem skulle väl rå med att lysa upp en väg för någon som aldrig kunnat se? Men trots att han har stått där nu i alla dessa år, så verkar det på honom som han kommit dit igår.
Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå?
Väg som vi ska gå.
För att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kanske är det vi som gör något fel ändå.
Musik med Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Hej, gamle man. 1971 anställdes ytterligare en person som haft stor betydelse för Taibas utveckling. Och det var Kjell Sjöblom, som då anställdes som ekonomichef. Han kom från Bolins revisionsbyrå, idag KPMG. Som revisor hade han bland annat jobbat med Taiba sedan 1963 och kände väl till dess rutiner. Jag besökte Kjell i våras i hans hem ute i Bonäset. Även Kjell är idag 86 år gammal och minns väl sin tid vid Taiba. Som jag tidigare sagt ägdes Taiba vid den här tiden av Birger Wågberg och tandläkaren Knut Tjernström med sina söner Jan och Lars. Jan var utbildad flygare och Lars civilingenjör. Kjell Sjöblom lärde sig känna Knut Tjernström väl under sin tid som revisor. Och efter 1971 även som anställd. Kjell berättar hur Knut Tjernströms son Jan omkom i en flygolycka med flygande tunnan under 70-talet. Och efterlämnade en son. Knut Tjernström hade aldrig riktigt accepterat sin sonson och ville inte ta hand om barnbarnet. Och det blev mycket bråk om hur sonen som bodde i Boden skulle skötas, berättar Kjell vidare. Bråket om sonsonen mellan aktörerna kom även upp i Taibas styrelsemöten. Det här störde Kjell och han kände att styrelsen borde förstärkas med någon som kunde ta tag i frågan och styra upp den. Han pratade med dåvarande chefen för Bolins revisionsbyrå, Tore Högberg, om att de måste få till en förstärkning i styrelsen. Kjell föreslog att man skulle prata med Erik Anund Hallin, Alejandra Media. Tore tyckte det lät bra men trodde att det skulle bli svårt. Men Kjell gick upp till Erik Anund Hallin och frågade och han svarade ja och tog på sig uppdraget. Gudtjänstens andre son Lars jobbade under en period på Taiba men kom aldrig riktigt in i arbetet med belysning, berättar Kjell. Han jobbade med andra projekt som inte rörde belysning, som jag tidigare sagt, bland annat en eldriven bil, och fick därför aldrig någon ställning och inflytande i Taiba. Kjell anställde som ekonomi- och personalchef i Taiba 1971. Hans minne av E.A. Hallin är att denne alltid hade kritiska kommentarer till Kjells rapporteringar. Det här hade Kjell svårt att förstå och upplevde lite jobbigt. Det var han som hade föreslagit E.A. Hallin i styrelsen och frågat honom, men nu kände han att personkemin däremellan inte var det bästa. Men det är sånt man får leva med och hantera professionellt, som Kjell uttryckte det. Olle Engström var tidigt ute med modernt produktionstänk och införde att tjänstemannapersonal i produktion skulle sitta nära produktion. Därför byggdes tidigt ett verksamhetskontor i anslutning till produktionsflödet där han själv och hans närmaste flyttade in. Kjell var å sin sida tidigt med att anamma begreppet management by walking, wandering around. Ja, det betyder chefskap genom att gå runt bland anställda och lyssna. Han började varje dag med att gå runt och lyssna med anställda och hade därför alltid en klar och färsk bild över läget i företaget. Varje år ökade omsättningen och ekonomin var god. Vid några tillfällen minns Kjell att det i viss mån reglerade vinsten med varulagret. Ville man sänka vinsten något, sänkte man värdet på varulagret. Men några större möjligheter fanns inte, för värdet av varulagret var en av de viktigare kontrollerna revisorerna gjorde. Under 70-talet ökade omsättningen stadigt och samtidigt ökade kraven på investeringar. För att trygga expansionen såldes företaget, som ägs av familjen Kärnström och Vågberg, 1976 till Almedals AB. Birger fortsatte som vd med den styrelse som formades av de nya ägarna. Utvecklingen av företaget fortsatte starkt och under senare delen av 1987 var antalet anställda uppe i 100 och omsättningen cirka 70 miljoner kronor. Under de nya ägarna utvecklades också Taiba till en koncern i Almedalgruppen med dotterbolagen Falkenbergs belysning i Falkenberg, elkapsling i Ånge, Belid i Varberg samt försäljningsbolag i Danmark och Norge. Olle Engström fick nu som produktionschef för Taiba även hjälpa till i de övriga delarna av koncernen. Han hjälpte bland annat till med att få till produktionsflödet i Falkenbergfabriken. Vi satsade också mycket på personal för att det skulle trivas, fortsätter Olle. Bland annat åkte vi till Finland vid ett tillfälle där alla som kunde fick följa med. Kjell Sjöblom satt i några av dotterbolagens styrelser och hjälpte på så sätt till i bolagen. I slutet av 80-talet köpte Taibas moderbolag Almedalgruppen upp Fagerhult AB. I och med det kom ett stort belysningsföretag in i gruppen. Nya förutsättningar skapades och i och med detta påbörjades funderingar kring samordning av belysningsföretagen Taiba och Fagerhult. I början av 90-talet förvärvar Latour Almedal Fagerhult där Taiba ingår. Efter det blir Latour huvudkoncernen för bolagen. Taiba levererade under många år ett antal miljoner per år i koncernbidrag till Almedal, sedermera Fagerhult Latour, berättar Kjell. Koncernen tog hand om vinsterna, men det var alltid svårt att få investera i någon större grad i Örnsköldsvik. Man kan faktiskt säga att Taiba på det här sättet successivt överfördes till Fagerhult-koncernen, fortsätter Kjell. Det har varit riktigt trevligt att få intervjua dessa tre krutgubbar, om jag får säga så. Rune Olofsson, Olle Engström och Kjell Sjöblom, som alla är jämngamla och har en mycket klar bild av Taibas utveckling. Rune jobbade under många år som inköpschef. Olle och Kjell satt hela sin anställningstid i företagsledningen med ansvar för produktion, kvalitet, ekonomi och personal. Alla tre pensionerades också samma år, 1993.
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover.
What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, we are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, the crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. I'll make worms turn into butterflies, wake up and turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird, greatest thing I've ever heard. Now sing together. We are the
lite passande musik. We are the heroes med Måns Zelmerlöw. I och med Almedalgruppens köp av Fagerhult påbörjade samordningen av Taiba och Fagerhult. 1990 gick Birger Wågberg i pension och till ny chef utsågs jag, Hasse Nilsson. Jag kom från Hägglunds Marine Offshore där jag suttit i företagsledningen ett antal år med ansvar för kvalitet och service. Jag kom till en intressant men jobbig arbetsplats. Taiba skulle samordnas med det tre gånger större företaget Fagerhult. Vi var konkurrenter och hade i stort sett samma sortiment. Utöver deras sortiment kunde vi också leverera belysningar för utomhusmiljöer. Fagerhult hade å sin sida ett dotterbolag som gjorde detta. Så vi var tämligen lika. Bara det att Taiba var klart mindre. Det här med att vara mindre vet alla som har en stora syster eller storebror. Att det vet ju alltid bättre. Lite så uppfattade vi det. Det var ofta lite jobbigt. Vi skulle hitta ett gemensamt sortiment som vi sedan skulle dela på. Och vi tyckte att allt oftare blev våra produkter från Örnsköldsvik som fick stryka på foten. Allt nog, samordningen fortgick. Och 1992 var vi överens om hur sortimentet skulle se ut och var de olika produkterna skulle tillverkas. I och med det fusionerades bolagen med ett namnbyte för Örnsköldsvik och Falkenberg. Taiba lades därmed i byrålådan som man brukar säga och nytt namn för oss blev Fagerhult Örnsköldsvik. Början av 90-talet blev en tuff period, dels på grund av samordningen men också på grund av en sjunkande marknad. Omsättningen i Öviksfabriken sjönk och därmed också lönsamheten. På grund av detta och att samordningen minskade behovet av kontorstjänster tvingades vi gå ut och varsla och säga upp cirka 20 personer. Det var några jobbiga år, men sedan vände omsättningskurvan uppåt igen och tillsammans med det resultatet. Från 1993 och framåt till nedläggningen 2007 levererade vi hela tiden ett positivt resultat från Fagerhult Örnsköldsvik. Sammanlagt blev det cirka 100 miljoner kronor i koncernbidrag under den här tiden. År 2005 låg årsomsättningen på cirka 200 miljoner kronor med ett resultat på sista raden på 11,5 miljoner. Jag kommer att fortsätta min berättelse våren 2016 med intervjuer av ett antal andra viktiga personer för Taiba Fagerhult. Det hände mycket från perioden mellan 1990 och 2007 av både positiv och negativ art, men det återkommer jag till. Men innan jag slutar tänker jag säga lite om nedläggningen av Fagerhult Örnsköldsvik. Varför lägger man ner en lönsam fabrik, den näst lönsammaste inom Fagerhultgruppen? Den egentliga dödsstöten kom 1976 när det lokala ägandet försvann. Under 80-talet och framåt levererades många miljoner i koncernbidrag, samtidigt som investeringar alltid var svåra att få accept för. Å andra sidan försåldes bolaget 1976 för att trygga expansionen. Ingen tänkte då på att en förändrad ekonomisk struktur också ändrade på förutsättningarna för Örnsköldsviksfabriken. Fagerhult Örnsköldsvik var alltså näst lönsammast inom Fagerhultgruppen, och det kan ju kännas tryggt sett ur Örnsköldsviks synpunkt. Men hur ser övriga koncernen ut? Där fanns oanvänd produktionskapacitet och ungefär samma produktionsförutsättningar. Det var ju dessutom samma sorts produkter som producerades i de andra fabrikerna. Vad händer då om man flyttar den produktion som görs i Örnsköldsvik till andra fabriker? Jo, oanvänd produktionskapacitet i de fabrikerna fylls på. De fabrikerna blir därigenom lönsammare. Kostnaden för koncernen blir nedläggning av Örnsköldsviksfabriken. Men det kan man ju skriva av på några år. Och samtidigt slipper man alla de fasta kostnader som Örnsköldsviksfabriken innebar. Resultatet av detta blev alltså samma service till kunderna vad gäller produkter, men ett färre antal fabriker för koncernen. Det vill säga lägre kostnader, vilket ger högre lönsamhet eller större möjlighet till konkurrens med andra aktörer. Det hade varit en mycket jobbigare process att försöka fylla upp den största fabriken i Habo till ett lönsamt läge genom att öka försäljningen. För koncernen innebar det här en ökad lönsamhet. Att cirka 150 personer fick lämna en framgångsrik och lönsam fabrik i Örnsköldsvik var ingenting som koncernledningen och ägarna lade någon större vikt vid. De som ville kunde ju flytta med till Habo cirka 80 mil söderut. I Fagerhult-fallet fanns dessutom en start av en Kina-fabrik som helt plötsligt kunde få ett sortiment. Investeringen i Kina-fabriken kunde alltså även den underlättas av nedläggningen av Örnsköldsviksfabriken. Det hade varit mycket mer riskfyllt och jobbigt om man skulle fylla Kina-fabriken med produkter till nya kunder och marknader. Nu var det bara att ta det som fanns. Önskan att visa handlingskraft hos koncernledningen gjorde dock att det gick lite väl fort eller inte var riktigt genomtänkt, vilket gav onödiga förluster för Kina-verksamheten i början. Men det återkommer jag till våren 2016. Tack för att ni lyssnat.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play.
the winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Drängen i Klingre, en dagboksroman, resumé. På midsommarafton träffar Andreas Klara. Bonden är borta. Men på midsommardagen är han tillbaka och slår Erik medvetslös. Efter midsommar tar man korna till fäboden. Och på gården blir det lite lugnare för bonden, den onde Lars Jonsson, är borta mycket. Och de kan andas ut. Hustrun Kristina, hennes föräldrar Erik och Margareta. Och Andreas, drängen, han som skriver dagboken. Drängen i Klingre, avsnitt 4. 1 juli. Greta och Märta får hjälpa till med nu när Lisa är i fäboden. Men för mig är det mindre arbete med korna på vallen. De hjälper Kristina i köket med städning och matlagning. De verkar glada över att ha fått nya uppgifter och sköter dem bra. Greta är kanske gladare än Märta. Hon är i varje fall mörkare. De är egentligen inte särskilt lika. Kanske är det så att Greta påminner om Nils, deras far som dog i bröstfebern när de var små. Märta är lik Kristina, även om hon inte kryper ihop lika mycket. Jag hoppas att de kan hållas undan ondskan. Ingen här på gården är lik honom i varje fall. Den onde som kom från Graninge. Nu har det blivit en ny månad. Om några veckor börjar slott Anna. 3 juli. Igår natt knackade på min fönsterruta. Nu blev jag rädd alltid, men så hörde jag rösten. Det var Niklas. Vi går nu, viskade han till fäboden. Jag hade nyss varit dit, men inte tvekade jag. Jag kom i kläderna och sprang ut på gården. Niklas log mot mig. Vi är hemma innan tuppen gal, sa han. Det var dagg i gräset, men solen var i färd med att stiga. Vi sprang nästan hela vägen som om det var bråttom. Vad skulle de säga när vi kom? Inte hade jag tänkt mig komma mitt i natten till Klara. Jag vet inte om jag vågat gå ensam heller. Kanske Vittra eller något annat oknytt var ute. När vi kom fram hörde vi korna roma från lagården och solen slog emot oss på vallen. Dörren till stugan var låst. Jag tänkte att det var bra, då skulle inte han kunna ta sig in. Det var som om han fanns i mina tankar jämt, eller åtminstone som om det fanns en liten kil i mitt medvetande där han hade en liten plats. Niklas knackade försiktigt på. Jag låg ena örat mot dörren som om jag skulle kunna höra dem. Inget svar kom. Niklas knackade igen hårdare den här gången. Och då hörde jag en rörelse och sen blev det fart. Som när man hittar ett råttbo i höet, prassligt, det nervösa kilandet. Någon hade stigit upp på golvet. Låga, lite upphetsade röster. Det är vi, ropade Niklas. Niklas och Andreas. Och då blev det lugnt. En arg röst. Det var Lisas. Mitt i natten, era fårskallar. Men hon öppnade dörren. De var i särken båda två. Klara rev i sitt rufsiga hår och gäspade stort. Kom in då, sa Lisa. Hon log. Ja, sen satt vi där runt bordet en stund och Niklas pratade på. Jag sa ingenting. Lisa hade satt sig på sängen och höll armarna om kroppen som om hon frös. Niklas satte sig jämte henne. Jag kan hålla dig varm, sa han. Sen tittade han på mig. Ni kanske ska gå ut och titta på soluppgången, sa han. Lisa sa inte emot. Klara drog en kofta över särken och gick före mig ut ur stugan. Vi satt på vallen långt ifrån varandra. Vi tittade faktiskt på solen. Jag önskade att jag varit lika stor som Niklas. Det var varmt och solen hade torkat upp gräset. Men jag satt bara långt ifrån Klara medan Niklas säkert hade krupit ner i Lisas säng. När ska jag våga göra som Niklas? 15 juli. Det är som om livet har återvänt. Kristina har rättat upp sig. Ja, och Erik också. De är en bondfamilj igen. De äter i stora huset. Tystnaden finns inte mera. Hönsen kacklar igen. Fåren bräker och hästen skriar. Ett skri av glädje. Så känns det i varje fall. Och barnen stojar. De skrattar. Puffar på varandra. De ler. Han har varit borta i snart 2 veckor. Det är ingen som sagt det, men vi har alla känt det. Det syns i deras ansikten. I Eriks, i Kristinas, i Margaretas. Han kanske inte kommer tillbaka. Måtte han bli borta. 18 juli. Igår hämtade vi korna från färboden, Niklas och jag. Klara och Lisa följde också med hem. Det är slåttande tid. Och då ska korna vara hemma och all arbetskraft behövs. De larvade fram som ett förälskat par, Lisa och Niklas, medan korna vaggade i sina breda rumpor framför dem. Jag gick faktiskt inte långt från Klara och ibland nuddade våra händer vid varandra och det gick som en ilning genom min kropp. 19 juli. Det är kväll. Och den första dagen i slotten är över. Det är Sara Dan och vi har gått i långa led med liar och räfser. Mårtensson har varit hos oss och torpar och andra som knappt har någon jord att bruka. Jag har gått med lien och jag har haft Klara som räfserska. Jag har känt mig som en husbonde, en vuxen man som går med lie med sin hustru efter sig. Det är en känsla när lien svischar, när gräset skärs av och sen står vi där som på ett led med våra brynen och slipar. Vi sträcker på oss. Kisa lite mot solen och sen är det dags igen. Leden vandrar och räfserskorna följer oss som det ska vara. Och det bästa, han är inte med. Han har inte kommit tillbaka. Det ser ut som om Erik blivit ung på nytt. Han låter lien svepa och Margareta, hans tunga hustru, har svårt att hinna med. Det är slåttarna. Och det är som om sorgen, rädslan och ondskan inte finns. Bara sol, arbete och en stilla glädje. Och en dag ska jag låta mina händer fara över Klaras ansikte och kropp. När jag vuxit till mig. Jag är inte en lilldräng, utan en husbonde. Men jag är på god väg. Idag har jag gått med lien med Klara efter mig. 22 juli. Det är söndag. Och han är tillbaka. Lars Jonsson är åter här. Han blev inte borta. Hans vassa ögon skär genom luften igen. Det är som om taket lagts på. Allt är vid det gamla. Han satt vid köksbordet när jag kom i morse. Han sa ingenting. Han granskade mig bara som om han skulle se efter vem det var som kommit. Och Kristina hade sjunkit ihop igen. Hon gick mellan bord och spis, flöt fram som en skugga och ställde fram det hon skulle på bordet. Barnen var inte där. Och Erik och Margareta syntes inte heller till. Han lyfte sin hand som en befallning. Sätter du också, sa han. Där var rösten igen. Den tunn utan klang, det är som om den pressar sig ut ur hans strupe, som om någon håller kvar den i hans kropp. Jag kände rädslan. Den smög sig in och la sig darrande i mellangärdet, men jag satte mig. Han är inte stor, men liksom hoptryckt. Som om den som gjorde honom inte ville att han skulle räta ut sig. Huvudet tycks sitta på axlarna på honom. Håret hänger i ljusa testar. Och så ögonen. Han reste sig, gnuggade händerna, sträckte på sina feta fingrar. Kristina hade blivit stående med ansiktet mot muren. Med en långsam rörelse grep han tag i hennes ena arm och svängde henne. Som om han skulle dansa. Hon kom i rörelse mot bordet, var nära att tappa balansen, men i sista stund fick hon tag i bordskanten. Med den andra handen borstade hon bort en smula bröd som om hon ville visa att hon inte brydde sig om vad som skulle hända. Ni skulle sitta, sa han. Lågt som ett återhållat morrande kom orden. Jag såg för mig den störtade ängeln i dyn, hur han pressar sig upp, försöker lyfta ena vingen, men den är bunden vid jorden. Kroppen rister och till slut reser sig den tunga kroppen. Den andra vingen lyfts och han flaxar som en fladdermus som har hamnat på marken. Var var Lisa? Jag hoppades att hon skulle hålla sig undan. Och barnen, flickorna, var var de? Han stod mitt på golvet nu. Vi satt, Kristina och jag. Låt pojken vara, viskade hon. Han tycktes inte höra henne. På en gård klarar man sig själv, började han. Man sköter sina egna angelägenheter. Och det gäller också slotten. Visst kan man ha lite löst folk, men Mårtensson sa inget här att göra. Han tystnade. Kristina såg upp mot honom. Hennes mun rörde sig som om hon skulle säga något. Jag förstod vad hon ville säga. Det var ju så att husbonden varit borta. Ingen visste vad han varit. Då var man ju tvungen att... Allt var självklart. Men mot det onda hjälper inget. Hon hann inte säga något. Han tog två snabba steg mot henne och med öppen hand slog han henne rakt i ansiktet. Det var inte mod som gjorde att jag reste mig. Det var som om en kraft utanför mig tvang mig ur stolen. Jag gick mot honom som om jag skulle slå honom eller åtminstone stå emot honom. Först såg han förvånad ut, sen log han, ögonen smalnade på honom. Han lyfte sin hand och slog. Jag hann vrida undan huvudet men slaget träffade halsen och jag tumlade in under bordet. Där blev jag kvar. Kristina satt framåtlutad med huvudet mot bordet. Han stod kvar mitt på golvet. Hörde bara hans andning. Det är jag som bestämmer här, glöm inte det. Sen de tunga stegen och han var ute ur huset. 23 juli. Det är natt. Arbetet är över. Jag sitter ensam med mina anteckningar. Pennan har jag. Jag ska skriva. Men det är svårt att få något på pränt. Att en människa får göra sån skada. Att inget görs för att det ska bli slut på det. Är det jag som ska göra något? Ska jag gå till prästen? Jag vet inte. Ett vet jag. Mitt hat har ökat. Bara jag ser honom är det som om någon tar struptag på mig och jag kan knappt andas. Mårtensson har varit här idag också. Men bonden har inte varit med. Han har suttit i person hela dagen. På kvällen gick jag till Erik och Margareta och knackade på. Dörren var låst. Men jag såg Margareta röra vid gardinen. Det var Erik som öppnade men han ville inte släppa in mig. Det är nog inte värt det, sa han. Och sen försökte han skratta. Det är som det är, sa han. Vi har nog fått honom för våra synder. På väggen alldeles vid köksbordet hängde geväret. Nu sitter jag här. Det är natt. Och nya dagar ska komma. Nya dagar i oro och ängslan och skräck för honom. Kan ingen få ett slut på det? 25 juli. Igår var vi hos Mårtenssons hela dagen. Han var inte med. Jag undrar vad som ska ske när slotten är över. Vad ska han anföra för skäl för att slå? Nu har jag också blivit slagen. Märket syns på halsen. Tänk om far visste om det. Vad skulle han göra? När höet är inne ska gå till Anundsjö några dagar. Då har Kristina lovat mig. Det är för långt att ta sig ända till Styrnäs till min far och mor och mina småsyskon. Men till Anundsjö kan jag gå, till Britta. Vi utförde vårt arbete. Jag gick med lien. Men det var annorlunda nu. Det var som om solen och glädjen försvunnit. Och efter middagen hörde jag dem. Jag hörde att Erik och Margareta enträget bad Mårtensson att de skulle få bo hos honom. De fanns vid vattenkaren där hästarna var. Jag stod där och kelade med dem. Erik och Margareta såg att jag var där. Så det var inget hemligt som skulle sägas om den där gången när jag kom ner från sjön till gårdsplanen. Kära goda Mårtensson, sa Margareta. Kan vi inte få bo hos er? Det har blivit rent av olidligt hemma hos oss. Han skrik och domder och själv gör han ingenting. Kanske det blir bättre för Kristina om vi får bo här. Erik stod bredvid. Han stödde sig på sitt friska ben och nickade hela tiden. En hostning från bon fick mig att vända mig om. Det var frun hans, Mårtenssons fru, Karin. Hon är liten och tunn och Mårtensson själv är inte så bred heller. Det enda som är stort på honom är händerna och som en utbuktning på halsen. Nu for den upp och ner. Han svalde. Han suckade. Han tittade upp på bron, men Karin syntes inte till. Till slut harklade han sig. Nej, det går nog inte det sig. Vi har nog ingen plats ändå åt er, om man så får säga. Inte kan det väl vara så eländigt. Inte kan ni väl lämna Kristin alls ensam med ni. Inte än mycket till hjälp bon själv, men så eländigt är det väl ändå inte. Han sträckte på sig. Nej, nu får vi se till att komma igång igen, sa han och gick. Margareta och Erik stod kvar. Stilla stod de, som om de insett att ingen hjälp fanns att få. Men så la hon sina händer på hans axlar. Hon nickade som om hon ville inpränta något i honom. Han vände sina sorgsna ögon mot henne. De liknade hästögon. Han såg på mig och sa. Ja, det är som om jag bunde riset åt ryggen.
God förmiddag, Radio Norra Skogslyssnare. Här är Erik med veckans evenemangstips, vecka 40. Jag börjar med aktuella utställningar. På Örnsköldsviks museum pågår som vanligt Nola Vonda, historiesamlarna. På Ödbergska gården så är det en utställning som heter Skulpturer och vävar med Ulla-Maj Bergman och Rolf Nyström. Skuggan av det tyska är en utställning med Maria Sundström som också är på Örnsköldsviks museum och konsthall, och den pågår till den 11 november. På tisdag är det orgelspelen, 17 orglar, 17 berättelser. Och den här gången så är det i Örnsköldsviks kyrka klockan 19.00. Niklas Jansson och Sven Edsfors spelar och berättar om orgeln. Orgelvisning och fikaservering. Arrangör Vox Humana. Och babybokprat blir det Parkenbiblioteket klockan 10.00. Det är babybokprat med grupp 2. Arrangemanget är gratis, men anmälan krävs. Arrangör är Örnsköldsviks kommun, Arkenbiblioteket. Onsdag den 30:e är det Niklas Lundin releasekonsert Rain Clouds. Och det är på Folkan Teater klockan 19. Niklas Lundin släpper sin nya platta Rain Clouds. Gästartister är Josefin Larsson med flera. Allt överskott går till Världens barn. Arrangör är Niklas Lundin, Ågrenshuset, Bilda, Folkan Teater och Höga Kusten Flyg. Orgelspelen fortsätter klockan 19. Det är Daniel Fjällström, uruppförande av Oktagon. Det är i Skällevad kyrka klockan 19. Och det är alltså, som jag sa, uruppförande av Oktagon för orgel och stråkoktett. Och det är även Felix Mendelssohn Bartholdy och oktett för stråkare i S-dur opus 20. Örnsköldsviks kammarkör, dirigent Helene Lundqvist Allén, bariton Anders Falbe, orgel Håkan Dahlén och stråkar ur Norrlandsoperans symfoniorkester. Arrangör är Vox Humana, Örnsköldsviks musiksällskap och Skällevads församling. På torsdag 1 oktober är det småbarnsramsor, Parkenbiblioteket klockan 10. Och det är småbarnsramsor med grupp 2. Arrangemanget är gratis, men anmälan krävs. Arrangör Örnsköldsviks kommun och Arkenbiblioteket. Orgelspelen fortsätter i Arnäs kyrka klockan 19. Det är David Wallén, kontraster. Det är sällan hörd musik av bland andra Hugo Distler och Torsten Nilsson. Och det är arrangör Vox Humana. Örnsköldsviks filmstudio visar filmen Timbuktu på Folkan teater klockan 19.00. Filmen skildrar ett Timbuktu som har tagits över av militanta islamister som förbjudit allt. I utkanten av staden lever Kidane och Satima ett fridfullt liv förskonade från oroligheterna. Men en olyckshändelse förstör deras liv och de kan inte längre skydda sig från den nya regimens skoningslösa lagar. Arrangör är Örnsköldsviks filmstudio. Babymåleri på museet blir det någon gång under dagen. Klockslaget har tyvärr fallit bort. Sen står OBS fullbokat, står det också. Vill du stå på reservlistan? Maila Hanna Eriksson at örnsköldsvik.se. Arrangör Örnsköldsviks museum och konsthall. På fredag är det teater. Jag är fridlyst. Det är Folkan teater klockan 19. Clownerna Sally och Rosmarie undersöker människolivets alla faser i en improviserad föreställning med hjälp av publiken. Arrangör är Örnsköldsviks riksteaterförening. Orgelspelen fortsätter. Erik Lundqvist har ett program som heter Tonsättare jag mött. Skällevads kyrka klockan 19. Orgelnästaren Erik Lundqvist berättar om och spelar musik av tonsättare han mött under sitt musikerliv. Arrangör Vox Humana. Sagostund är i Arkenbiblioteket klockan 10.00. Välkommen på sagostund i Arkenbibliotekets programrum. Ålder 3-6 år. Dropp in, ingen anmälan behövs. Och på lördag är det lördagsstund på bryggan. Vem är var med Ögonblicksteatern? Det är Arkenbiblioteket klockan 12.00. Vem är var med Ögonblicksteatern? Från 3-5 år. Boka biljett. Barnteater Trio Smack är det på Folkan teater klockan 12. Trio Smack är en fysisk föreställning med magitricks, enhjulingsnummer och slapsticks. Ursprungligen gjordes den för att spelas på barnhem i Burma. Den är därför inte beroende av språk och gjord för att spela och för att spelas utomhus utan ljus eller upphöjd scen. Trio Smack har glatt publik både i Burma och Stockholm. Publiken har varit väldigt med, förundrats över de magiska trixen och skrattat hejdlöst åt slapsticknumren. Arrangör är Örnsköldsviks riksteaterförening. Teater på Folkan. Folkan teater klockan 17 är det Jag är fridlyst. Clownerna Sally och Rosmarie undersöker människolivets alla faser i en improviserad föreställning med hjälp av publiken. Kanske Frankenstein är det på Thule teatern klockan 18. En föreställning om utanförskap, om hat, rasism och döden. Men framförallt en föreställning om livet och vårt behov av kärlek. Mary Shelleys roman Frankenstein, eller den moderna Prometheus, är en klassiker. Berättelsen om Dr. Frankenstein och hans monster har fängslat sina läsare i snart 200 år och har filmatiserats otaliga gånger. Jens Nilsson har tidigare gjort succéerna En mans föreställning och kanske Romeo som enmansteater. Med sin komiska timing och fantastiska improvisationsförmåga roar och berör han hela sin publik. Arrangör är Kulturskolan. Opera Trubaduren. Det är Gidjogården klockan 19. Il Trovatore är en opera i 4 akter med musik av Giuseppe Verdi. Arrangör Gidjogården. Orgelspelen. Luther, död eller levande med Per Ragnar. Det är Själevad kyrka klockan 19.30. Föreställningen Luther, död eller levande med skådespelaren Per Ragnar och organist Håkan Dahlén. Arrangör Vox Humana och Själevads församling. Orgelspelen Lilla Orgelakademin blir det i Själevads kyrka 20.30. Det är konsert med Lilla Orgelakademin under kulturnatten. Arrangör Vox Humana och Själevads församling. På Olympia i Bredbyn klockan 21 blir det dans till Lars Kristers. Och arrangör är Anundsjö IF. På söndag är det 3D-bio, Minioner, och det är på Gidjogården klockan 15.00. Historierna om Minionerna börjar vid tidernas begynnelse. Som gula organismer börjar Minionerna att utvecklas. Ständigt på jakt efter att tjäna den mest avskyvärda av mästarna. Arrangörer är Gidio, bygdegårdsförening och filmkommittén. Bio, min lilla syster, blir det på Gidjogården klockan 18.30. En film om avundsjuka, kärlek och svek. Berättad med värme, djup och skratt. Arrangör, Gidio bygdegårdsförening och filmkommittén. På måndag är det medborgarveckan. Swish och mobilt bank-ID. Det är Parken biblioteket klockan 14.00. Om Swish och mobilt bank-ID eller e-legitimation. Nicole Gran och Lena Dahlin från Swedbank medverkar. Arrangör Arken biblioteket. Släktforskning för nybörjare blir det också på Arken biblioteket klockan 14.00. Har du funderat på att börja släktforska? Ett bra sätt att komma igång med din släktforskning är att delta i bibliotekets nybörjarhandledning för alla som är nyfikna på släktforskning. Nybörjarhandledning har vi den första måndagen i månaden, kan förskjutas på grund av helgdagar, klockan 14-16, Parken bibliotekets släktforskaravdelning. Vi har 4 datorer, då det är först till kvarn som gäller. Välkomna! Arrangör Arken biblioteket. Ja, det var allt vad jag hade att informera om den här veckan. Nu hoppas jag att ni hittar något trevligt att gå och titta eller lyssna på. Så hörs vi kanske förhoppningsvis nästa tisdag. Hej då!